Jag önskar att jag var en sån som vänligt men bestämt kan säga nej genast. Men hur gör man signaturen? Nå okej då, 25. Vips är man gift med någon som man inte alls är intresserad av för att man inte riktigt kunde säga nej.
Han frågade om jag ville gifta mig. Jag var så här, okej då.
Idag så ska vi ta och öva oss på ett ord som ju inte är speciellt långt och inte så hemskt svårt att uttala heller. Men ändå kan det vara ganska knepigt att få ur sig det här ordet vid rätt tillfällen. Jag talar om ordet nej! Bra, vi kunde.
Ja.
Och nu vet jag att en del sitter säkert och ser sådär förbryllad ut och sådär. Men det är ju bara att säga nej, inte det är ju något svårt alls det där. För alla är det inte så här enkelt. Till exempel inte för den här brevskrivarens mamma.
Min mamma går på alla möjliga konserter och teatrar som hon inte är intresserad av för att hon inte vågar säga nej till sina väninnor. Hon tackar ja till alla telefonförsäljare och alla välgörenhetsorganisationer som ringer fast hon inte är speciellt förmögen. Hon ställer upp som gratis barnvakt för min brors barn också då hon är trött. När jag säger åt henne att hon måste bli bättre på att säga nej så blir hon förlägen. Och jag vill ju inte gräla på min snälla mamma. Men hur ska jag få henne att morska upp sig och våga säga nej ibland innan hon bränner ut sig och ruinerar sig? Skriver Säg nej mamma 39.
Ja, det är ju lite knepigt det här. Vi har ju här i podden ibland pratat om det här fenomenet people pleaser. Jag skulle säga att det här är lite besläktat.
Ja, man vill vara folk till lag så och man vill inte vara till besvär och man vill vara den som bara ställer upp och inte på något vis blir jobbig. Och då säger man hellre ja än man säger nej fast man kanske inte riktigt skulle orka.
Och det är ju jättefint att vara en hygglig och hjälpsam person. Det är ju liksom inte det. Men när det sen börjar gå ut över den egna orken och det egna välmående så då är det någonting som måste lite rättas till.
Ja, då man står ut med saker som man egentligen inte vill göra så då kan man ju till sist också bli alldeles slutkörd och till och med bitter. Att man känner sig utnyttjad.
Ja, precis. Men varför är det så svårt att säga nej och kan man lära sig att säga nej fast det inte kommer så där naturligt? Det ska vi lite fundera på här med er hjälp i veckans avsnitt. Men vi kan börja med ett brev från Anne, 57, som skriver att hon kände igen sig i det här brevet. Inte heller min mamma kan säga nej. Hon stapplar omkring och försöker ånga på som förr. Hon vill hjälpa både mina brorsöner och systerbarn, ja till och med min katt. I hennes ögon syns trötthet och hon orkar inte gå i uppförsbackar utan att ta många pauser. Hon är född 1943 och när bomberna föll över Helsingfors då stod hon stadigt där med sin rädda stora syster och mamma. Den här viljan att vara stark och hjälpsam har följt henne genom livet. Hon blev sjuksköterska så småningom och i hennes vokabulär finns helt enkelt inte ordet nej, skriver Anne. Mm.
Man kan ju fråga sig att är det här någon typ av generationsfråga?
Det kan nog hända och jag tänker också att är man en människa som har varit med om någonting riktigt tungt, till exempel faktiskt minns ett krig och vet hur viktigt det är att få andras hjälp och välvilja, då kanske det sätter sig i en det här att man säger inte nej utan man ställer upp.
Ja, och sen brukar man också märka att de till exempel som har det dåligt ställt brukar vara några av de mest generösa för att de vet hur det är att inte ha någonting.
Precis.
Så att det kan ju finnas någonting i det där. Och det ska ju inte förväxlas liksom det här med att säga nej ibland för att man helt enkelt bara inte orkar och sen att aldrig säga ja och aldrig hjälpa till. Att det är ju inte att vi ska uppmuntra nu till att alla måste vara väldigt själviska och aldrig göra någonting för någon annan. Jag tror ju också att en lite äldre generation så har ett annat tänk kring det där. Liksom. Jag har hört själv att mina föräldrar har sagt att det här att förr så gjorde man ju saker på talko, att man hjälpte så att om någon behövde hjälp med några buskar eller att lägga ut någon båt eller någonting så var det bara att ringa någon och så ställde man upp och så hjälptes man åt liksom. Och just det här att man gör saker på talko, att det finns inte något mera.
Nej, i någon mån kanske. Ja. En del riktigt trevliga, välskötta bostadsbolag kanske talkon ännu funkar. Och kanske lite mera så där ute på landet. Det kanske lite i städerna som talko har försvunnit.
Ja eller bolagstalko så ställer man väl upp på för att man måste. Jag tror inte att det är så att jag vill jättegärna.
Man skammar. Man står och tittar surt upp på de fönsterrutorna när man ser att det lyser nog men de kommer inte ner och krattar det där.
Nej, precis. Mm. Exakt, ja. Ja, och ännu om det här med barn och att hjälpa till med barn så kom det också ett brev om det var lite trött 75 år som skriver att finns det andra som ställer upp som barnvakt för att hjälpa sin ensamstående dotter även då ens egna planer måste ställas in. Det är svårt att säga nej då det inte finns någon annan hjälp och barnets förälder behöver en paus från sin trotsiga treåring.
Ja, man ska inte låta sig utnyttjas bara för att man är snäll och vill sitt barn väl. Jag menar, har man andra planer så måste man kunna säga, hör du, det går inte på lördag för då ska jag på annat. Men hur har ni det på söndag? Då skulle jag vara ledig.
Ja, exakt.
Det är inte taskigt överhuvudtaget. Och jag tror också kanske lite det där att man ställer upp för att man tycker synd om... Det kan till och med bli lite sådär att kanske den här dottern skulle bli hemskt förlägen om hon skulle inse att okej, mamma hade all världens planer och hon ställde in dem för att jag frågar för att hon tycker att jag har det så svårt.
Ja.
Att man inte ens vill ha den typen av hjälp. Så att, nej, inte har man rätt att utnyttja sin mamma för att man är singelförälder och har ett trotsigt barn.
Nej, det är ju som sagt ens eget barn ändå som man är ansvarig för. Jag tror jag är ju själv liksom varit ensam med mina barn i princip hela deras liv. Och mina föräldrar har ju hjälpt till väldigt mycket också. Deras farföräldrar har hjälpt till väldigt mycket. Jag tror ju där att man behöver ha en plan. Att om du då lite trött 75 år har en dotter som har en trotsig treåring. Säg att jag ställer jättegärna upp och fast ta det här barnet över helgen så kan du göra någonting annat. Men att kan vi planera in det så att jag vet lite hur jag ska ställa mina planer.
Ja, precis. En helg då det passar mig så är barnen jättevälkommet. Det dessutom tycker jag absolut.
Dessutom brukar trotsiga treåringar vara ganska snälla hos mommo eller fammo.
Ja, de kommer av sig. De är sedan extra trotsiga när de kommer hem till mamma igen.
Ja, ja.
Så, nu har jag betett mig i dagarna tre.
Ja, nu ska du få. Nu ska alla få sig.
Ja, ja, så lite trött 75 år. Du ska absolut kunna sätta gränser. Du är ändå en jättesnäll mommo.
Ja.
Mm. Just det här med att bli utnyttjad, det skulle vi kunna hålla oss kvar vid men flytta över till arbetsplatsen. För här kommer ett brev från Workaholic31 som skriver: jag har alltid haft svårt att säga nej, speciellt på arbetet. Alltid när någon behöver byta arbetstur eller om någon har blivit sjuk, då är det jag som arbetar övertid. Jag brukar skämta om att jag är mer böjlig än ett gummiband. Och jag har börjat försöka att hålla fast vid mina privata planer och inte ändra på dem för arbetskamraternas bekvämlighet. Men det är inte alltid så lätt, för jag har inte ett liv och en familj utanför arbete som kräver strikta tidtabeller.
Ja, Workaholic31 skriver det här. Ja, det är ju risken med det här med att vara för snäll. Är ju det att man sen blir utnyttjad. Och du vet inte jag, men du skriver ju ändå här att du har haft privata planer. Och du behöver ju inte ändra på dem. Inte. Jag tror att det är lite olika på det där. Att om man har en kollega som måste åka på sin mammas begravning. Det är en lite annan sak. Mm. Än om man kanske bara inte skulle orka jobba fredag kväll. Att det är lite olika grejer liksom det där.
Absolut. Då ställer man ju upp givetvis. Men jag har också lite... Också på arbetsplatser där jag har arbetat så vet jag till exempel att det här semesterpusslet ibland kändes lite oschysst. För det kändes som att de som inte hade barn, de fick dra nitlotten. Mm. Och de som hade barn var sådär, nej men skolorna har stängt, jag måste ha semester i juli. Och så fick de där andra då liksom ta de där med mindre attraktiva semesterveckorna. Så att det är inte heller rättvist.
Nej, det är sant. Men sen kanske man kan jämka. Alltså jag har varit en av de där som har yrkat på att jag behöver ha semester i juli för då finns det inga dagläger för barn. Och jag har faktiskt fått dem kategoriskt juli månad då barnen var små. Men då har jag sen efter det varit så att nu för tiden jag har ingen skillnad när jag har semester. Ni kan ha semester när ni vill, jag kan vara ledig resten av tiden.
Precis, ja.
Och att man liksom jämkar lite på det sättet kan man göra förstås. Men workaholic, du ska absolut inte vara en sån som tillåter dig själv att bli utnyttjad just för att du inte har barn. För att det där är ju också liksom en ojämlikhet på grund av social status. Så att det ska du inte behöva göra. Att bara för att du inte har barn så betyder det inte att du inte skulle kanske bara vilja ligga hemma på soffan en fredagkväll då.
Och sen överlag det här med att vara en ja-sägare på jobbet, där ska man nog vara ganska försiktig och kanske ändå hålla fast vid det här att hör det här till min arbetsbeskrivning eller inte, eller börjar jag nu göra jobb som någon annan får lön för?
Ja, det var någon annan som skrev om det där också, att sen när man är hjälpsam så börjar alla komma med sina problem till en och sen får man sätta sin arbetstid på att reda upp andras röror. Så, fast det inte ens alls hör till ens egna arbetsuppgifter. Att det finns nog en gräns där också. Och sen jobbar man över tid och sena kvällar för att hinna med sina egna arbetsuppgifter.
Ja, och då har faktiskt bara lära sig. Man kan vara en hygglig och hjälpsam arbetskamrat men ändå ibland säga tyvärr, nu hinner jag inte göra det här.
Ja.
Punkt.
Mm.
Ja. Nästa brev kommer från Fegisen.
Ja, det här är en riktig, riktig klassiker. Fegisen skriver att jobbigast är det nog att säga nej till vänner. Säger man nej, ja då vill de säkert aldrig ha någonting med mig att göra igen. Så går åtminstone mina tankar. Jag är också en sån som tackar hjärtligt och berömmer frissan fast klippningen är det värsta jag har haft. Barnbarn är däremot alltid ett stort ja, det är en ynnest att räknas med i deras liv. Sen undrar jag om den här lära dig säga nej-filosofin som är på tapeten faktiskt gynnar dem som har svårt för det eller stärker den bara ytterligare de som redan kan säga nej.
Ja, oj, här var många saker jag vill ta fasta på. Det här med att tycka synd om en frissa som är jättestolt över frisyren när man själv tycker att det blev helt hemskt. Ja, det har jag också någon gång gjort. Och man sitter bara och säger att åh gud, jag väntar. Jag måste sätta någon mössa på och springa hem och sätta huvudet under kranen och försöka rädda det här. Ja. Men ändå säger man, oj det blev jättefint. Jaha, det kostade 150 euro. Ja, men det var väl värt.
Ja.
Hej då, jag bokar ny tid sen.
Och det är så konstigt det där för att varför man liksom på något vis skäms för att frissa inte gjorde det vad man ville ha.
Jag vill bara säga, Nora, jag pratar inte om dig nu.
Nej, jag pratar inte om dig heller, Åsa. Hälsningar till er. Bara för att jag har bokat tiden nu i augusti betyder inte att jag gillar dig, utan jag kan bara inte komma då. Jag bokar en ny tid istället. Nej, men alltså, jag har varit också hos frissar emellan just då, så inte haft en tid så har jag varit sådär. Speciellt att alltså, jag har en tendens att om man vill ha håret klippt så vill man ha det klippt direkt.
Jag vet, jag har varit med ibland när du har varit såhär. Är det inte en bra idé? Att jag tänkte att jag skulle klippa det ganska kort så här nu och jag tar en sån här frissa här nu som har en ledig tid som jag aldrig har träffat förut.
Ja, exakt. Det gjorde jag senast jag var till Helsingfors för jag tänkte att det ska vara lite wild and crazy.
Så meddelade du att det blev ganska kort.
Ja, alltså det blev sådär ungefär 20 cent kortare än vad jag hade bett om och jag ser nu ut som en Karen.
Ja,
Men det har ordnat upp sig sen efter det. Men alltså, det måste jag säga att om du har en bra frisör brukar ju också vilja korrigera det ifall det inte har blivit bra.
Ja.
Och jag drar mig så mycket för det där. Men senast jag var hos min frissa så sa att det blev lite mörkt senast. Att nu har jag slingat det själv. Och sa att, men varför ringde du inte mig så ska jag slinga det åt dig istället för att du går och förstör det med dina butiksslingningar.
Ja.
Så att det kanske också att man behöver, för att en frissa vill ju inte heller att man går omkring och ser ut som om man tvättar håret med WC-anka och sen säger man att jag brukar gå till Åsa och så går man omkring med gula slingor.
Men det är knepigt det där med, det händer ju ibland att jag får tv-smink också och jag har blivit ganska bra på att säga vad jag vill ha och jag har sminkat så många av de här jätteduktiga maskerarna på Yle som brukar veta precis vad som blir bra, men sen ibland har man ju råka ut för någon som har haft en vision och så tycker jag faktiskt inte att jag ser klok ut och så ska man ändå, tidtabellen är stram och man ska upp i studion och man tycker att herregud så jag ser ut.
Du ska visa det på tv.
Ja och det är liksom en Miss Piggy som tittar tillbaka när jag ser mig i spegeln. Och liksom då, vad gör man? Man får ju bara hålla god min och hoppas att inte så många tittar på programmet.
Ja.
Det har nog också hänt, men där har jag blivit också bättre med tiden på att kanske säga så där i mitten att vet du, nu blev jag osäker på den här färgen. Att borde vi ändå använda någonting lite annat?
Ja.
Så där att man under processens gång kan komma med invändningar. Men sen är det också det att de måste ju sköta sitt jobb. Att det är ju dessvärre nu jag som är deras canvas för dagen.
Ja.
Men det betyder ju inte att de brukar vara väldigt måna om att ser du ut som dig själv brukar de också fråga.
Ja, precis.
Och då vill man ju säga, ja men en ovanligt glamorös version av mig själv. Men det är nog ändå jag.
Ja. Och sen är nu just det här med frisyrer och sånt här. Så det måste ju vara någonting som passar ens personlighet också. Jag menar, det är en annan sak att, jag menar, om du är ett Eurovisionsprogram, så då kan det vara ganska, vet du, over the top. Och att det funkar ändå.
Vilket det brukar vara. Jag brukar lite så här Peg Bundy-faktorn ibland ganska
hög. Ja, men att du kan ta det och du har starka färger, så du kan liksom bära mycket starka färger och mycket smink och så här. Men sen att om du går till frissan och så vill frissan testa, nej, men ska vi ta den här lila färgen och testa lite? Och du annars går omkring i beige, så är det inte din grej.
Ja, du är som den äldsta medlemmen i Dolly Style. Där du
ja. Jag är 57 och ser ut som jag ska vara med i Dolly Style. Men allting från halsen och neråt, så är 57. Ja, men det kan ju vara fräsigt det också, vad vet jag.
Det kick i Bettan och Lotta från halsen neråt och Dolly Style uppåt.
Ja,
ja, precis. Men här tycker jag också att Fegisen var inne på någonting intressant med det här med att kan det finnas en sån här lära dig säga nej-filosofi eller trend som kanske mera gynnar de som är bra på att säga nej än de som tycker att det är utmanande. Intressant tanke.
Ja, kanske det. Att de själviska blir ännu mer själviska medan de andra ställer upp för att ingen annan ställer upp något mera nu för tiden.
Mm.
Jag menar lite, det är ju därför som jag har varit klassförälder sen mina barn började i skolan. Ena går redan i gymnasiet och jag är fortfarande klassförälder.
Men tycker du om det?
Alltså jag har ingenting emot det faktiskt.
Nåja, men jag tänker att om du skulle våndas svårt så skulle du ju nog måste sätta den där gränsen. Men om du tycker att det kan jag väl lika gärna vara.
Ja, men det kan vara, jag har varit så här att jag har tänkt att då folk har varit så här, men jag skulle inte kunna vara med hemma och skola också. Att nej, det kan jag faktiskt inte, för jag är redan klassförälder. Det får räcka med det.
Mm.
Så att man får ju dra en gräns någonstans. Ännu fegisen här frågar om det här med att om man säger nej till vänner så vill de aldrig ha någonting med en att göra mer. Eller att man tänker åtminstone så. Vet du, jag tror att det är ärligt sådär. Vet du, jag måste nog tyvärr avboka nu för att jag är så trött. Jag har ingenting att ge. Jag tror att det är bättre att säga det än att man sitter och tvingar sig igenom någon typ av samkväm. Att hellre det att jag är så trött. Vi har haft en så jobbig vecka. Kan vi boka om? Jag skulle hellre göra det än att jag vet att någon kompis sitter och tvingar sig genom att träffa mig.
Mm, absolut. Och jag tycker också att jag har också sådana vänner som jag träffar ganska sällan för att de har väldigt svårt att hänga med på saker. Men inte tycker jag liksom mindre om dem, för det är bara extra kursen när vi faktiskt träffas.
Mm.
Att sådana som har, till exempel har en partner som har mycket arbetsturer och som man får i sista minuten och därmed måste liksom alltid ha kalendern ganska så där låst. Och så här. Men jag menar, de är mina vänner så jag ska ju liksom se ner på det. Jag kan bara tycka att oj vad synd att det är så länge sedan vi har setts, men snart kanske det lyckas.
Mm.
Så att vänner som börjar titta snett på dig för att du inte orkar hänga med, så de är nu kanske inte riktigt något att hänga i julgranen annars heller.
Nej, de borde kanske mera fråga att vad är det riktigt, att är det något större?
Ja, precis.
Mm.
Nåja, nu ska det handla lite grann om datinglivet. Där är det lite knepigt om man aldrig kan säga nej. Speciellt om man är väldigt tjusig och har många beundrare eller beundrarinnor. Så här står det. Jag har alltid haft svårt att säga nej i datingsammanhang. Speciellt om personen som visat intresse för mig har verkar vara en snäll och trevlig typ som jag inte vill såra. Så jag har ibland gått på flera dejter fast jag redan har insett att jag inte är så intresserad tillbaka. Och sen svara kortfattat på meddelanden och hoppats att han ska fatta hinten. Och det gör ju i slutändan mera skada än nytta. Jag önskar att jag var en sån som vänligt men bestämt kan säga nej genast. Men hur gör man signaturen? Nå okej då, 25.
Jag gillar den här signaturen. Nå okej
Vips
då.
Är man gift
ja.
Med någon som man inte alls är intresserad av för att man inte riktigt kunde säga nej.
Han frågade om jag ville gifta mig. Jag var såhär, nå okej då.
Dag är du den? Okej.
Okay. Ja, nå, vet du är också ganska ung om du är 25, så det här att säga nej är också någonting sånt som mognar fram kanske lite. Och sen brukar det säga i dejtingsammanhang att om du är osäker så kanske det är värt att gå på en till dejt. För att det kanske finns någonting där som behöver få mogna fram lite. Det är ju inte nödvändigtvis en dålig sak.
Men sen är det nog sant det där att om man fortsätter att hålla upp kontakten och inte heller nu liksom är riktigt tydlig, så är det nästan lite taskigt. För då kanske den andra fortsätter att hoppas och tänka att det här kanske kan bli någonting.
Ja.
Så att ändå då när man själv är säker på att nej, jag kommer nog aldrig att få känslor av det slaget. Att på något sätt försöka formulera ett fint, du är en jättetrevlig person men jag tror att vi funkar bättre som vänner eller någonting sånt här.
Ja.
Det måste liksom göras.
Ja, Det är bara så. Det är att riva plåster. Och sen är det också, det där är samma som, att, som med den där vänskapsnejet här tidigare också. Att inte skulle jag ju heller vilja att någon är med mig för att de inte vågar säga nej till mig.
Hon blir så ledsen om jag gör slut. Ja. Jag sitter nu här och håller god min.
Ja, inte, det ju, inte vill man ju det heller. Så att jag tror nog att ett ärligt men vänligt nej. Du får jumpa, du får öva lite på det där.
Mm. Mm. Hur bra är du annars, Hanna, på att säga nej? Jag, för du är ju en people pleaser, det har
jag,
du sagt.
Ja, exakt så. Det betyder att jag är kategoriskt dålig på att säga nej. Men jag har övat mig och jag har blivit bättre på att säga nej.
Okej, okay. Bra.
Och helt enkelt av den orsaken att jag har märkt att jag orkar inte sätta min tid på till exempel människorelationer som tar min energi. För att jag har så lite av den ändå. Så att jag har blivit ganska bra på att säga nej. Men sen också har jag märkt att jag är av min natur sån att jag... Vet du, till exempel nu på sommaren hade det varit mycket sådana samkväm. Att folk som man har gått i skola med ska träffas. Eller vet du, man träffar folk som från förr. Så man inte träffas så ofta. Och jag kan känna efter jobbet att jag har pratat hela dagen. Att jag har ingenting att ge och jag vill inte gå. Och de här människorna har inte träffat på ett tag. Och det tar emot.
Mm.
Men sen har jag ändå gått för att jag är en people pleaser. Och det har varit jättekiva.
Jo, att, ibland måste man nog pressa sig också.
Ibland måste man lite också, vet du, gå fast det kanske inte riktigt nappar. Och det kan ändå bli trevligare för att jag kan också, eftersom jag vet att jag samtidigt kan sitta och vara så att jag har inget, mitt liv är bara här hemma eller på jobbet. Så, ja, men du måste ju gå då det ordnas någonting.
Jag är nog också lite så den som kan få en sån här motvilja just när jag kan till och med ha fixa håret och sminka mig och klätt upp mig och är på väg ut genom dörren. Och då kan jag tycka att det skulle vara så skönt att bli här hemma och titta på tv.
Man blir glad om de anbokar.
Ja, precis. Och i den stunden ändå att tänka att men jag måste ju inte bli där till midnatt. Jag kan gå dit nu, vara med till 8, sen får jag åka hem om det inte är kul. Att i alla fall försöka ta sig på. Och som du sa, ofta är det ju jätteroligt sen bara man kommer iväg.
Exakt.
Men att man lite måste pressa sig. Jag har också fått öva mig på att säga nej, men mer på ett sånt här professionellt plan. För att här för några år sedan så sa jag ju upp mig från YLE och blev frilans istället. Och det där första året så sa jag ju ja till allting. För jag visste ju inte att hur kommer det här att bära, kommer pengarna att räcka, hur mycket måste jag jobba för att kunna betala mitt bostadslån. Så då tackar jag ja till precis allt. För jag visste inte heller att hur mycket arbetserbjudanden kommer jag att få.
Mm.
Och det blev lite mycket. Så efter det så har jag sen börjat sålla ganska mycket. Till exempel inser att det lönar inte sig för mig att försöka skriva en kolumn i månaden för ett ganska litet arvode för att jag går mycket sen och stressar över det där. Så att det slutar jag med och att jag faktiskt försöker ta sånt som antingen är välbetalt eller sånt som är väldigt, väldigt roligt. Men jag gör ju mycket författarbesök till exempel och då får man ju mycket sådana här förfrågningar att vi är en trevlig Marta-krets som gärna skulle vilja att du kommer och håller ett föredrag om dina böcker och vi har ingen budget men vi kan utlova en flaska vin eller en blombukett och trevligt umgänge. Och de där tackar jag ju nu för tiden nej till.
Ja, men
det
du
är ju mitt jobb. Jag kan liksom inte jobba för blommor och vin.
Nej, och du är ingen välgörenhetsorganisation heller. Och jag tycker att det var jättebra poäng det där som du sa också. Att vad det kräver av dig. Att till exempel någon tänker att men en kolumn i månaden, det är ju ingenting. Men om du tänker att du ska hitta på den där idén och sen ska du skriva den och sen kanske du får feedback för den och att hur mycket energi det tar, att är det värt pengarna? Att
precis.
Eller att ska du åka liksom, du bor i Esbo, ska du åka till Kristinestad så tar det ganska mycket av din tid att fara dit. Det kan ta 2 dagar i princip att fara.
Ja, Kristinestad, det är svårt att komma till.
Det är svårt att komma till liksom sådär att det är ju också
trevligt
det där.
Trevligt ställe när man väl är där.
Jo, men att det kräver ju det också. Att det är hälsningar bara till alla er som skickar sådana förfrågningar. Att folk liksom, som Eva till exempel kommer gärna, men att det är ett jobb. Det är samma, jag var ju förr inom musikbranschen och då var ju alla så att men du kan väl spela på bröllopet du som är musiker.
Ja.
Jo, men inte gratis.
Ja, för du ska ju öva och du ska liksom vara i form.
Tillgänglig hela dagen, du ska råda därifrån hela natten. Det går liksom ganska mycket tid.
Precis, och är du gäst på det där bröllopet så då kommer du inte vara gäst. Då kommer du ju vara en som arbetar.
Exakt.
Där. Så att det där är, ofta förstår ju folk det här när man förklarar och jag brukar också tipsa de här Marta-kretsarna och det här om att de kan söka stipendier för att anlita föredragshållare.
Ja, men det är ju jättebra.
Och då kan de erbjuda ett arvode och det kostar inte dem någonting och alla blir glada. Så här. Men det här var jag dålig på i början. Jag blev alltid förlägen och tyckte det var hemskt när någon snäll tant skickade ett mejl till mig att jag måste säga nej. Men jag har helt enkelt min arbetstid har jag blivit ganska bra på att portionera ut, så att fortfarande tackar jag nog ja till lite för mycket. Men det är ju också ganska roligt att arbeta. Jag har ett roligt arbete, så det här är inte gnäll på något sätt, men det är nog någonting. Det är nog övning ger färdighet när det gäller det här nej-sägande.
Mm.
Och jag är ett jättelyxig situation när jag kan tacka ja till de roligaste uppdragen och lite sådär välja och vraka.
Ja.
Mm.
Men annars liksom så det här med att säga nej, alltså jag är ju nog en sån där som ställer upp och jag gör det gärna. Alltså jag får också en bra känsla av att kunna hjälpa någon. Att det är ju inte alltid det här att det liksom är någonting problematiskt med att säga ja och hjälpa
nej.
Till. Att det ofta tycker jag att man kan få en känsla av välbehag och man får en bra känsla av att hjälpa folk också.
Vänskaper, som någon redan konstaterar här, kan ju göra det extra knepigt med det här att just till exempel, tänk om mina vänner inte vill veta av mig för att jag säger nej hela tiden. Men här har vi ett exempel där det var en riktigt ohälsosam vänskap som lite spårar ur, och här står det så här: de vänner som har för vana att köra över en blir inte glada när man säger ifrån. Och när ett vänskapsförhållande allt oftare innebär att man känner sig slutkörd eller bara meh, om man inte får gehör när man säger nej, ja, då är det kanske dags att göra slut med den vännen. Och det var först när jag gjorde slut som jag insåg hur illa jag blivit behandlad. Jag var tvungen att blockera den här människan överallt, för det blev ju en massa hot och obehagligheter efteråt. Jag kan nog vara din vän och lyssna på problem och hjälpa till ibland eller ge råd om du vill. Men jag kan inte vara din terapeut när det handlar om riktigt allvarliga problem som är på liv och död. Numera är jag väldigt öppen från början med vänner, med att jag inte alltid går att nå 24/7, att det finns gränser för vad jag rimligen klarar av i förhållanden och att nej betyder nej och att jag måste ha tid att hjälpa mig själv för att orka hjälpa andra. Signaturen We Stand Healthy Relationships 39.
Mm. Ja, det var bra att du blev av med den människan, för det verkar ju verkligen vara en människa som inte mår bra och som såg dig som sin livlina. Och det kan kanske funka i perioder om någon går igenom en djup kris, men inte om relationen är helt ensidig.
Nej, och det är svårt också att använda bara en vän som krycka. Man måste också kanske i så fall hitta professionell hjälp och så här. Mm. För annars utnyttjar man ju den här vännen. Det här var ett långt brev och jag sammanfattade lite här, korta ner det. Men som jag förstod det, så vår brevskrivare här har ju nog fått gå igenom en ganska lång process för att landa i det här. Att det var faktiskt helt okej att sätta sin gräns och faktiskt göra slut med den här vännen, för att det tog så hemskt mycket.
Ja, och det där måste vi också bli bättre på, att kunna ta ett nej. För det kunde ju inte den här kompisen då göra.
Nej.
Att om man vår brevskrivare drog gränsen och den här kompisen kunde inte ta det där nej, att det blev så pass infekterat att man måste börja blockera och så här liksom, att det måste man också kunna acceptera, att om någon säger att nej, vet du, nu vill jag inte dejta dig mer, eller nu vill jag inte, orkar jag inte med att höra på det här mer, eller nu orkar jag inte passa dina barn mer, så då måste vi också kunna ta det där nej och respektera det.
Och jag skulle säga att det här är ju inte en form av själviskhet, om man säger att jag måste sluta umgås med dig nu för jag klarar inte av det här, att på morgonen har jag flera dramatiska missade samtal av dig för att jag har haft telefonen på tyst och försökt sova och sånt här. Det är liksom inte att man är självisk om man sätter en gräns där, utan det är ju man måste ju få ta hand om sig själv, vilket den här brevskrivaren också så småningom hade insett. Man kan inte hjälpa någon annan om man har bränt ut sig själv.
Mm.
Jag måste säga att nästa brev fick mig faktiskt att skratta riktigt högt.
Ja.
Vi går in på ett helt annat område nu.
Ja, och jag i min tur blev som sådär illa berörd, att jag riktigt sådär ryser av obehag. Det är Acke 56 som har skrivit att jag är lärare och jag blev bjuden på ett sånt här youth light party av en förälder. Jag gillar inte alls de här produkterna och jag kände förstås inte föräldern, men. Då jag kom dit så var jag den enda gästen. Alla andra hade fått förhinder. Hela vardagsrummet var fyllt med tända ljus och ljusstakar, och när det var dags för kaffe och kaka så hör jag mannen i familjen ropa: katten brinner! Så då hade deras katt lyckats hoppa upp på ett brinnande ljus och fått svansen svedd. När jag återberättade den här farsen åt min väninna så undrar hon försynt om jag känner till orden nej tack.
Ack ja, de här ljusen från den här, det här företaget som säljer på sådana här hemmapartyn. Jag går ju väldigt mycket på loppisar och jag kan säga att det finns säkert ingen brand som man ser så mycket på loppisar som just det här ljusföretagets ljusstakar och ljus. För ja. Att folk har köpt dem för att de inte har täckt säga nej. De har tyckt att de har varit skitfula från första början och så ger man dem till Emmaus.
Ja, men det blir ju så. Och alltså jag kan ju inte gå på sådana fester, inte någon som bjuder in mig heller. Jag tror inte att det är kanske så stort någon mera, eller jag vet inte. Inte vad jag vet liksom, men det här just vet du, som allt från, jag menar att Tupperware-partyn hölls ju hela tiden då jag var barn. Men det kanske inte är så mycket något mera på det sättet.
Jag förstår ju att det fanns en poäng med det där före näthandeln till exempel. Och på 80-talet, det var ganska njuggt med vad man kunde köpa för coola brand i Finland. Det fanns nu en del, men i alla fall att det kunde kännas lite sådär spännande med amerikanska plastburkar eller något sådana här häftiga sminkmärken som man fick testa hemma i lugn och ro. Jag kan förstå det, men jag tycker nog att de har lite tjänat ut sin tid. De här ljusen kämpar ju på ännu då.
Ja, ja. Ett annat gissel är ju de här telefonförsäljarna som jag inte kan säga nej åt.
Alltså, det är ganska hemskt det här, för att jag börjar riktigt tänka på det här att det finns ju flera marknadsföringsstrategier som bygger på det här att folk inte säger nej.
Ja.
Telefonförsäljare, fejsare på stan, hemmapartyn och så vidare.
Och jag säger ju ja till allihopa för att jag helt enkelt inte kan säga nej. Alltså jag senast var det här, det var en man som ringde just från någon sån här östra Finland, för de ska ju alltid ha någon sån här dialekt. Och jag sa åt honom direkt att jag kommer inte att köpa någonting av det, att kan vi avsluta det här samtalet? Han var så här, jo.
Okay.
Och sen köpte jag en massa magnesiumpiller ändå, vet
no,
du,
nej.
På någon sån här årsprenumeration. Eller vet du att ja, men att bryr du inte om fattiga barn i Bangladesh? Nej, det är klart jag bryr mig om fattiga barn i Bangladesh, så nu har jag ett sånt också. Eller vet du, så här, så jag kan inte säga nej, men samtidigt så tycker jag också, när det är en skillnad med magnesium ska man väl äta i den här åldern, jag vet inte, jag har inte ätit dem fortfarande, jag har dem bara en låda där hemma. Men till exempel välgörenhet så brukar jag säga ja till, för att jag upplever att jag ändå är skyldig att hjälpa till i och med att jag hör till den här lyckliga procenten som ändå har ett jobb. Och så här.
Precis, men jag tycker också att där måste man måste få ha en budget också för välgörenhet. För jag understöder redan tre olika organisationer, så jag har inte råd med en fjärde.
Mm.
Och då tycker jag också att jag kan säga det om det dyker upp någon.
Men det är ju jätteokej.
Att jag har tyvärr nu att jag gör så mycket jag kan.
Ja, men det är ju jättebra.
Precis, att man måste ju kunna också. Man ska inte ha dåligt samvete för det, för att om man ändå gör sitt bästa. Men min mummo kunde inte säga nej till mormoner.
Åh, så gulliga då de kom då, vet du, i sina nystrukna skjortor.
Men de var så söta, de där pojkarna. De var så väl uppfostrade. Och de var så, hon hade ju flera mormonböcker. Hon tog ju alltid emot den där boken. Och var så att, aj, ja, visst.
Ja.
Hon blev nog inte mormon, det blev hon inte. Men hon kunde liksom inte säga att nej, hör du. Evlut, det är min grej. Ha en bra dag. Pang!
Ja.
utan hon... Måste alltid lite prata med dem.
Ja. Mm. Ja, men det var kanske bra att någon pratade med dem i alla fall.
Ja, precis. Men det är också det där, för jag menar, jag känner mig alltid, jag är faktiskt kategorisk med det här, att jag köper inte någonting av folk som står på gatan och försöker värva mig. Mm. Fast det ska vara hur behjärtansvärt. Jag tycker inte att, jag är en godhjärtad människa, jag ger pengar till välgörenhet, jag är ganska restriktiv med vad jag köper överlag, så jag vill fatta de här besluten själv i lugn och ro.
Just
och
det.
Inte för att någon hoppar fram och lite skammar mig till att ställa upp.
Ja.
Så därför är jag kategoriskt mot både telefonförsäljare och fejsare. Det blir alltid en nitlott med mig. Men man känner sig ju alltid väldigt storkig när man bara går förbi.
Ja, man gör ju det.
Och så brukar de en ropa sådär passiv-aggressivt efter en att ha en trevlig dag.
Ja.
Man hör nog vad de egentligen tänker.
Ja.
Eller jag brukar le vänligt och nicka och skaka på huvudet och gå vidare.
Ja.
Jag menar, jag vill inte vara ett asshole, men vad ska man göra?
Nej, vad ska man göra?
Nästa brev tyckte jag faktiskt också var lite roligt. Här står det så här. När jag var barn på 1970-talet hyrde mina föräldrar en stuga ute i en skärgårdsby där vi vistades under pappas semestrar. Och i den här byn fanns en gammal gubbe som vi kort och gott kallar för fiskgubben. För han kom rätt frekvent med fisk som han hade fiskat åt oss. Jag hörde ibland mamma muttra att hon inte ville ha så mycket fisk att ta hand om. Och jag minns att pappa vid något tillfälle till och med grävde ner en hög med fisk som hade blivit dålig. För det var en utmaning att förvara fisken på lämpligt sätt i den här lilla stugan. Varken mamma eller pappa kunde dock förmå sig att tacka nej till fiskgubbens generositet, utan de tog alltid tacksamt emot fisk efter fisk. Jag tror att fiskgubbens fiskleveranser ändå inte enbart berodde på givmildhet, utan kanske också på den sup pappa alltid brukar bjuda fiskgubben på när han kom släntrande med sin fångst. Mm. Fisk med sup 62 skrev detta.
Ja, det där är så svårt, för fiskgubben ville vara snäll och tänkte att men där finns ju en familj, att de behöver ju också äta någonting.
Ja, men så tror jag också att fiskgubben fick säkert ganska mycket ut av det. Han fick en sup, så kunde man skvallra lite. Man fick liksom foten in i den här familjen, så han kunde gå vidare sen till nästa hus med nästa fisk och skvallra lite om vad de där sommargästerna hade för sig där. Så det här var säkert en del av hans, det gav kanske hans vardag en krydda.
Ja,
och en sup.
Men det där är ju också det att hur skulle man säga nej åt den här fiskgubben då?
Ja.
Kan man säga nej åt någon som gör så? Eller hur ska man göra det i så fall på ett schysst sätt?
Då säger jag, oj vet du, nu ska vi inte ta emot. Nu är det bäst att du ger det här till någon annan, för vi kommer inte att hinna äta det här. Vi ska till stan på lördag.
Eller att oj, nu har vi nog ätit så mycket fisk att nu går det inte mera. Att barnen börjar trilska, så att tack jättemycket vet du. Men vi måste nog ta en liten paus med fisken här nu.
Ja, vi har blivit allergiska.
Skyll på barnen. Det är alltid bra att skylla på någon annan.
Du skulle inte kunna komma med en Happy Meal nästa gång.
Ja, för han har någon pizza. Ja. Hur beställer man pizza till den här ön?
Nej, men jag tycker det här var ett lite på något sätt begärtansvärt brev. För jag tror ju då att det blev ju en fin anekdot av det hela. Och så tror jag då att fiskgubben också tyckte. Om han hade fiskat den själv så hade den ju inte kostat honom någonting, den där fisken.
Nej.
Sommar på 70-talet.
Ja, men det är ju inte ett akut problem nu i alla fall.
Nej,
längre.
Många har ju nog fryst till och med på ganska primitiva stugor.
Mm. Mm. Men hörni, nu ska vi ta och avsluta vårt avsnitt. Och det ska vi göra med ett brev som har kommit från signaturen Utbränd nyligen igen 35, som skriver så här. Jag har börjat bli bättre på att säga nej, men gud vad det tar emot i början. Men när man märker att man mår bättre av det efter ett tag, då är det värt det. Om det känns fel att säga nej, så tycker jag att det är okej att dra till med tyvärr är jag upptagen då, för det är man ju. Man är upptagen med att ta hand om sin egen hälsa. Det tar ett tag och man faller i gropen igen några gånger, men det blir lättare för varje gång. Hamnar själv just där igen, men nu en period av vila och avbokningar. Skriva Utbränd nyligen igen 35.
Och jag tycker det här är en bra poäng, för att visst man kan säga att nej, men det är ju bara att ställa upp och säg, det är en epidemi det här med att man ska säga nej till allting och vara så där självisk, men det kan faktiskt gå så här långt att man bränner ut sig för att man försöker vara alla till lags, och det är väl ingen som vill det. Och att man då lär sig att tacka nej. Man behöver inte komma med långa förklaringar heller. Just som den här skriver här, att det räcker att säga att jag är upptagen då. Man ska behöva förklara vad man gör för att man tackar nej. Det ska räcka, och då ska inte någon snoka vidare heller. Ett nej är ett nej.
Mm. Så att lära sig att säga ett nej då man känner att nu orkar jag faktiskt inte. Och sen också att lära sig att ta ett nej är precis lika viktigt.
Men om vi nu ska återkoppla här till vår allra första brevskrivare, det här så kallade inspirationsbrevet om den här mamman som inte kan säga nej till någonting och dottern som är orolig för henne. Jag tänker där att kanske vi låter mamma hålla och ställa upp och lite för mycket, för jag tror också att om mamma är lite äldre så är det skönt för henne att känna sig behövd och nyttig, men att mamman ändå skulle inspireras till att kunna säga nej och att hon inte alltid behöver ställa upp, och framförallt att hon inte alltid behöver understöda alla välgörenhetsorganisationer så att pensionen strittar iväg helt och hållet.
Ja.
Att någon sorts medelväg där, inte gräla på snälla mamma som gör sitt bästa för att vara alla till lags, men säga till henne, men mamma, du är ju trött, du måste faktiskt inte göra det här. Och kanske också säga till de där syskonen som tycker om gratis barnvakt att kolla nu med mamma att orkar hon på riktigt.
Ja.
För hon vill ju så gärna ta hand om barnbarnen, men hon såg hemskt trött ut, så måste hon nu verkligen den här helgen.
Exakt.
arbeta kring det här. Men än en gång, intressanta synpunkter från er. Tusen tack för dem.
Tack. Och vi hörs igen nästa vecka. Hej då.